Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Jag gillar ju era månadsbrev till fonden, för där står alltid sådana här meningar som alltid sätter sig hos mig. Alltså som aktier är som tåg, man kan stiga på och stiga av fler gånger. Eller på börsen finns alltid en sak som övervinner rädslan, och det är stigande vinster. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson. Idag är dags för avsnitt 232 och det är samarbete med Coeli där vi har två av våra stammisar. Kan man säga så? Det är fondförvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar Coeli Global Select, som är en global fond. Men istället för att jag, som jag alltid tjatar om, att investera i alla bolag, i alla länder, i alla marknader, så kommer något gå bra, något går dåligt. Men i genomsnitt kommer gå som marknaden, så säger de istället så här: nej, men vi investerar bara i det som är de bästa bolagen, de 30 finaste bolagen i världen. Och jag tycker ju detta är ju lite roligt, för det, för mig har det ju detta varit lite så provocerande.
Ja, för en aning. Så därför så slog vi vad med dem.
Ja, men precis. När de var i podden första gången 2018, för 4 år sedan, så sa jag så här: men vet du vad, jag älskar det ni gör, jag gillar företagen jag får via er fond, men jag tror ändå på 5 års sikt så kommer ändå en indexfond gå bättre. Mm. Och döm av min förvåning när de tackade ja till vadet. Och i 2 år så gick indexfonden bättre, men de senaste 2 åren har deras fond gått bättre. Så nu är det så här, 2022 blir liksom året då det avgörs. Men skämt åsido, det som egentligen är viktigare är att man ska prata med dem som har en annan åsikt, och framförallt det jag gillar med Andreas och Henrik är ju att de är professionella förvaltare, de förvaltar 10 miljarder kronor, de gör det liksom transparent i form av en fond, de har institutionella investerare, de har oss som är, liksom,
som är småsparare,
och jag vet att det är många av er som följer oss som har liksom hängt med de här tidigare avsnitten med Andreas och Henrik. Och det som jag också tycker är lite kul, att det blir, vi pratar lite om fonden, men vi pratar också om lite om deras liksom förvaltarkommentarer, där de skrev till exempel så här: aktier är som tåg, man kan stiga på och stiga av flera gånger. Vi pratar lite om inflationen, vi pratar om de här supply chain problemen. Vi pratar om lite hur att aktier fortfarande varit ett av de bästa tillgångsslagen när det gäller inflation. Och sen så blir det lite läsarfrågor, lite hållbarhet. Mm. Ja, ett ganska soft avsnitt här innan jul.
Ja.
Vad tänker du? Vad tog du med dig?
Det men jag tog med mig så hur bra det har gått för dem alltså.
Ja.
Under de här 4 åren.
Ja. Han gör ju, vi ska ju inte avslöja avsnitt i förväg, men Andreas gör ju, han kunde ju inte låta bli att få med en jämförelse i början. Han jämför vår Shareville-portfölj, han jämför Länsförsäkringar, han jämför deras fond och en onämnd fondrobot. Ja. Liksom. Så att, jag tänker att vi behöver inte prata mer om
avsnittet. Vi behöver inte avslöja mer.
Nej, utan jag tänker att vi släpper på Andreas och Henrik. Och sen som alltid när vi har gäster som driver fonder, så vad många inte vet är att om man då köper en fond via Avanza eller Nordnet, så berättar inte Avanza eller Nordnet för de som driver fonden vilka deras andelsägare är. Och det är inte unikt för Coelis, då Coeli Global, utan detta är så för alla fonder. Så att jag tycker ju så här, att om man då har valt att investera sina pengar i en fond, så tycker jag att alltid man ska prenumerera åtminstone på förvaltarnas fondkommentarer. Mm. För de skickar ju ofta ut de här liksom en gång i månaden eller minst en gång i kvartalet, så att man vet vad som händer med ens pengar. Så
men då måste man gå in på deras hemsida
och
registrera sig.
Precis, i detta fallet så går man in på coeli.se/global. Finns också länk i beskrivningen. Så att det är ganska, vi pratar om det också, för att många av liksom inputen kommer ju från deras förvaltarbrev, från deras blogg, som jag tycker är ganska spännande och väldigt ovanlig i finansbranschen.
Ja.
Att man bara delar med sig vilka innehav man har. Och naturligtvis, det blir många tips på innehav som de har i sin fond. Och det är inte en köprekommendation, men något att inspireras från.
Mm.
Snyggt! Nu släpper vi på dem. Mm. Varmt välkomna tillbaka, Andreas och Henrik. Ni är ju fondförvaltare, förvaltar fonden Coeli Global Select, som i dagsläget har över 10 miljarder i förvaltat kapital. Ni har 5 stjärnor på Morningstar, och så, om jag får komma med en egen åsikt, en väldigt attraktiv och enkel och lättförståelig strategi, för ni är så här, ja, vi köper de finaste bolagen i hela världen. Och lite kort, Andreas, du har ju skrivit boken Vägen till vinnande aktier, civilekonom, pluggat på Handelshögskolan i London, arbetat i London på Capital Group, är CFA, så här Chartered Financial Analyst. Och Henrik, du är också civilekonom från Lund, arbetat i Försvarsmakten, förvaltat också pengar på, förvaltat i olika fonder på Cap Nordic. Och ni har varit på Coeli, tror jag, sedan 2014 och 2016.
Stämmer bra det.
Ja, så att, då är det mer så här 30 års erfarenhet. Så att, vill ni lägga till någonting?
Ja, jag skulle säga att vi hade ju födelsedag för fonden här i onsdags.
Mm. 7 år.
1 december,
ja.
Och det var 7 år,
ja.
Dagen.
Hur känns det? Är det fortfarande roligt?
Det är superkul. Jag har det bästa jobbet man kan ha.
Mm. Vad är det roligaste?
Ja, det är så många olika delar. Det är väl det som är det roligaste. Det är liksom det här att det varierar. Ibland är man ute och reser och träffar företag. Nu har vi varit i Schweiz och USA. Vi ska till USA igen på måndag. Ibland så är man och presenterar inför kunder, vilket också är väldigt skoj för att, och viktigt att man liksom får stå till svars och är väldigt roligt att artikulera. Och ibland sitter man bara hemma och läser och i lugn och ro. Det är väl det här liksom, att det blir aldrig tråkigt. Och sen kan man ju allokera tiden till det som är viktigt just då. Liksom.
Så att, ni kan bestämma mycket själva.
Ja.
Det är nog en av de stora drivkrafterna, att vi är liksom våra egna chefer och bestämmer vår egen vardag. Som sagt, vill vi åka dit så gör vi det. Vill vi läsa någonting så gör vi det. Ja. Det är väldigt härligt och skönt.
Ja. Ni har ju besökt podden flera gånger tidigare, jag tror 2018.
Det är som en bumerang, vi kommer tillbaka hela tiden.
Ja, men jag kan säga så här, folk blir alltid glada när jag skriver så här, nu kommer Andreas och Henrik tillbaka. Och bara, åh vad roligt, och sen också så här, jag tackar dem för förvaltningen. För det har ju också gått superbra som vi ska prata om i fonden. Men för den som inte känner till Coeli Global Select, hur skulle ni ge liksom så här... en minuts pitchen.
Ja, så här är det. Vi har ju skapat en aktiefond för att tjäna pengar åt andelsägarna. Vi är ju så självklart också investerade i fonden. Det är ju jätteviktigt att sitta i samma båt som kunden. Vi har suckit ut hakan ordentligt. Vi säger att vi vill skapa 15% avkastning varje år över tiden. Och på det här viset, om vi skapar en avkastning så tror jag att vi kan slå index också. Så det är liksom strategin då. Och sen är det då en portfölj av vad vi kallar då världens finaste företag. Det är alltså de finaste företagen, det är det vi kallar champions när vi snackar om dem. Och sen så har vi då en spekulationslåda som vi kallar då special situations. Och det är där vi har lite aktier som liksom ska gå 25-100% på en väldigt kort tid.
Mm. Och hur är fördelningen där mellan champions?
Ja, idag så har man ungefär 10% i special situations och 90% i champions. Mm. Och över tiden då så är ju den stora motorn i avkastningen, det är ju våra champions. Men sen har vi då från tid till annat liksom kunnat öka special situation. Det har varit ända upp till 25% av fonden. Och speciellt i nedgångar då, när börsen går ner väldigt mycket, då öser vi på i special situations. Mm. Och kan tjäna stora pengar då på aktier som gått ner mycket. Mm. Vill du lägga till någonting, Andreas?
Nej, precis. Så det här special situation är ju inte en liksom tidsarbitrage, om man använder det uttryckt och säger att vi köper ju ofta då företag när folk har panik, folk är väldigt stressade. Vi köpte JM på underbokfört värde. 8 veckor senare kunde vi sälja det liksom 50% upp för att marknaden hade lugnat ner sig. Så att, vi sitter på Champions långsiktigt. Många av de här aktierna har vi ägt 5-6 år. Någon har vi uppe i 7 år snart. Och sen så är vi då lite opportunistiska i special situations.
Mm. Men ni blir inte stressade då när andra är stressade?
Nej, vi ser det som möjligheter. Ja. Nej, men vi gjorde väldigt många fina bra affärer i mars 2020 då. Mm. Vi kom in i företag som vi velat köpa men vi har tyckt varit för dyra.
Men jag tänker ju, detta är ju lite roligt för att, alltså jag har ju alltid, jag driver på tesen så här, nej men det går inte förutsäga marknaden, köp allt. Och jag har drivit den tesen typ sedan 2008. Och det är roligt för ni är den där liksom stenen i skon i mitt liv. som är så här, bara, jag till och med för 4 år sedan så slog vi till och med vad. Jag var så här, ja men vet, en indexfond kommer gå bättre än er fond. Ja. Lite så här arrogant och otrevligt. Och det är ju så roligt för att de senaste 2 åren har jag fått äta upp det där. Att ni går ju bättre en index.
Var ligger vi nu då?
Alltså sen då 2018 när ni var här första gången, för samma dag ni åkte så köpte jag liksom så här olika globalfonder och så satt där och ni är 87% upp. Ja. Och Länsförsäkringar är 77. Ja. Och det är roligt för att ni har ju slagit även ett eget index som är då MSCI All Country. Mm. Kan ni inte liksom så här, hur kommer detta sig? Alltså hur kommer det sig att ni är
men
bättre?
Men hur ligger vi till? Vi måste...
Ja men vi har 77, de har 87.
Ja så var det.
Mm. Alltså, och detta, det är ju bara 1 år kvar på vadet.
Det är aldrig för sent att byta, Jan.
Nej, men jag tycker att det är så stor skillnad än.
Ja fast.
Eller 10%.
Över 10 blir det väldigt mycket.
Ja. Men kan ni inte liksom så här, hur kommer detta sig? För att det är ändå liksom så här, forskning är ändå ganska tydlig med så här, att ja men index och så här, och ni har ju bettat era karriärer, ni har bettat liksom mycket och ni har resultaten. Det är ju det som jag tycker är så fint, för att det är många som säger jag slår index, ja men du vet, man kan inte följa upp det, man kan inte liksom verifiera det, och det är ofta kanske med lite pengar. Mm. Men ni gör ju detta med 10 miljarder, ni gör detta väldigt liksom offentligt, vem som helst kan ju köpa er fond, vem som helst kan gå in och följa.
Mm.
Liksom,
och över flera år väl?
Ja, och dessutom på liksom, nu 7 års historik. Mm. Hur tänker ni?
Jag tycker inte det är så svårt. Liksom, vi fokuserar, som Henrik sa, absolut av liksom, att göra 15% per år över tid och därigenom stå över ett index. Så det enda vi behöver fundera på är liksom, när vi träffar ett företag, kan den här aktien öka med 15% per år? Eller liksom, väldigt förenklat säga, kan den här aktien dubblas på 5 år? Mm. Och sen så träffar man ju företag efter företag. Vi ligger ju på 120 företagsmöten om året sen start. Det blir ju liksom nästan 1000 då. Liksom, och just nu i år tror jag vi har 150-160 och sånt där. Liksom. Och sen så träffar du företag och du letar efter dem, och sen så träffar du de här fantastiska företagen som vi är Sika, som vi besökte förra veckan i Schweiz då. Och man träffar dem, man är bara liksom helt wow. Och vi har gjort flera hundratals procent på 5 år på den aktien liksom. Så då, man väntar tills man hittar det här är helt fullträff. Sen sätter man ihop det i en portfölj då, som ju ska bestå av olika diversifierade portföljer. Vi är ju liksom ingen techfond. Vi matar inte in 40% som de andra globalfonderna som har gått bra, liksom 40% i tech liksom, och ber till Gud att det ska funka liksom. Utan vi kan tjäna pengar på husbyggare, tjänat jättemycket pengar på sjukhusaktier, ja, och sen har vi tech såklart också, och sen kan vi tjäna pengar på byggnadsmaterial. Men allting ska ungefär ge det här då, liksom 15% plus, och tillsammans blir det alltså en helt otrolig portfölj. Och det har varit lite roligt, för vi har anställt en hel del människor i år då till vår firma som är då, vi kallar produktspecialister, det vill säga säljare. De kommer ju från andra firmor, väldigt välrenommerade firmor. Och de får ju sitta med nu i företagsmöten och sånt. Och det är så roligt att se liksom, i början då, kan ni verkligen göra det här liksom? Är det här verkligen värt att finnas för? Och sen så då när de får hänga med och vi gör de här företagen, de är ju helt liksom, wow, helt otroligt att vi får äga de här företagen. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, men det är ju det som är lite så här, förlåt, lite så bisarrt. För att det är så jag känner också. Sen ni var med liksom så här första gången, så är jag så här, precis som ni, att man ska vara lite pilot. Man sätter pengar i det man rekommenderar eller det man gör. Så att vi har ju satt en hel del pengar hos er. Och sen följer vi ett nyhetsbrev. Ni har ett fantastiskt nyhetsbrev och blogg, så man kan liksom både få den här listan med vilka bolag ni äger. Och när man tittar på den listan, så är det så här, det är företag man känner igen.
Ja,
liksom det är så här, Adobe har det varit, det har varit Microsoft, det har varit Bayer, det har varit massa fina bolag. Så här, flera av dem är så här, ja, de här betalar jag pengar till varje månad i andra sammanhang. Och det som jag tänker är, att när ni tittar på, för att jag brukar säga att börsen ska genomsnittligt göra 7%, och då säger ni liksom 15% målet. Men kan man liksom säga att det är så pass, alltså inom situationstecken, enkelt att om man har bolag som växer, med har en omsättningstillväxt, en vinsttillväxt, att man kan säga att ni tar bort de som inte klarar det? Eller hur ska man resonera?
Ja, men man kan väl säga så här, vi jobbar ju med screeningmodeller och man kan säga att alla aktieidéer vi har går igenom analysfabriken, där vi har liksom en ganska välutvecklad process som bygger på lång, lång erfarenhet, och vi har jobbat med aktier i 8, 9, 10 år snart här nu, liksom en ren aktieförvaltning. Och om man liksom ska plocka ut några saker här då, till exempel om man har skuldsättning är ju någonting vi tittar på, till exempel att man ska ha en låg skuldsättning. Och en låg skuldsättning kommer ju ifrån någonting. Det är ju det att man tjänar pengar. Det är så att man kan driva en verksamhet med låg skuldsättning. Och om man ska tjäna pengar, då måste man ju också ha omsättning. Mm. Så att vi har ju företag som växer i omsättning. De säljer produkter man tjänar mycket pengar på med bra marginaler. Det ger bra lönsamhet. Och sen så har de skuld, så kan de betala ner den. Eller så har de ingen skuld från början. Jag skrev ett blogginlägg ganska nyligen om Thule till exempel. Där försöker jag liksom pinpointa saker, eller liksom försöker liksom bryta ner Thule lite grann. Hur ett företag kan gå in i en bransch och liksom bli ledande när det redan finns konkurrenter. Och det är just det här att man gör någonting som är bättre än de andra.
Mm. Men får jag bara fråga, hade ni kunnat göra den här analysen så bra om ni inte hade träffat bolagen?
Vi måste träffa företagen för att göra den här analysen. För att det är så mycket du behöver ta reda på utöver det som finns i årsredovisning och kvartalsrapporter och extern analys. Vi måste träffa dem.
Men för att det där kan man ju alltså argumentera för. Ja, men borde inte det där redan vara inprisat? Att de ska dubblas på 5 år? Att detta är ett bolag som är bättre än andra? Eller liksom är det...
Börsen fungerar inte så. Liksom den försöker göra den bästa den kan, och börsen brukar vara väldigt akkurat, perfekt, ungefär 12 månader framåt. Sen efter det så har börsen ganska svårt liksom. Det är väldigt mycket känslor och så vidare, och ni ser ju själv, kurser går ju uppåt och neråt hela tiden liksom. Gå in i Dagens Nyheter och det gäller att titta liksom, vad är årshögsta, vad är årslägsta på de olika aktierna, de rör sig väldigt mycket, så börsen är ganska bra ett år framåt, och vårt jobb är ju att ligga 2, 3, 4 år framåt. Köpte Sika och så sa vi, ja, men det här företaget kommer att göra massor med nya förvärv. Det låg ju inte i marknaden. Men om man tittar på hur industristrukturen ser ut, så var det ganska tydligt att de skulle göra förvärv. Vi tror att det här företaget kommer att omvärderas på grund av X, Y, Z. Och sen så är det ju bara ta positionen och sen så sitter man ju och väntar tills det här har förverkligats. Jag brukar säga det att om du och jag, om vi skulle sätta oss ner och så säger vi ska tjäna pengar och du och jag, vi ska köpa lägenheter i Malmö, renovera och sen ska vi sälja dem. Mm. Det är ju ganska enkelt. Va? Mm. Och jag tror säkert att vi har kunnat bli hur rika som helst på det.
I see where this is going.
Problemet är att sen ska det göras.
Ja.
Mm. Sen ska det göras. Vi ska kontakta byggarna, vi ska köpa det. Vi ska, och du kommer sluta med att vi säger nej, men det här orkar vi inte, eller hur? Mm. Och det vi, jag och Henrik gör, det är inte så jättesvårt egentligen. Vi träffar de här fina företagen och vi har väl mycket erfarenhet, vi har mycket verktyg och så vidare. Men, liksom, men det ska ju göras. Och det ska göras på måndagen och tisdagen och onsdagen och torsdagen. Och det ska upprepas månader och år. Och det är ju det som är det här slitet och svettet. Det är ju det du får genom oss. Då, att vi älskar det och vi bara matar med den här modellen hela tiden. Liksom. Och det är ju den som genererar resultat. Mm.
Och sen är det ju så här att vi vill ju hitta de här företagen innan de blir stora i index. Så att när man köper en fond så köper man då delvis då företag som växer och blir stora. Så blir de intagna index. Och sen kommer alla indexpengarna och då så rider vi den vågen också. Va? Så att vi vill liksom förekomma index genom vår analys.
Mm. Alltså det är så roligt, jag tänker, där är en investerare som heter Arne Tallving. Han brukar säga så här, alltså investerande är ganska enkelt. Det är bara liksom man går ut i skogen, hittar kantarellerna, sen ställer man sig där och sen väntar man på att alla andra kommer dit.
No.
Jag fattar inte den ett långt tag, men sen så tänkte jag, okej, han säljer dem när de kommer.
Eller
<Ja.
laughs> så växer de till sig.
Ja, de större. Växer till sig och han säljer sig. Ja.
Men Eda, hur klarar ni den där psykologiska våndan medan folk är ute där och irrar och inte hittar till ett kantarellställe, att ni köper den där Sika och så bara, men detta kommer vara bra om 5 år. Ja, det är ganska lång tid till om 5 år.
Man måste ju ha tålamod helt enkelt. Alltså, vi har inte hur långt tålamod som helst, men vi har rätt mycket tålamod och det får man med åren. Ja. Det är ju, tiden är en viktig faktor i det här.
Ja, men det kanske inte är det, kanske är någon, alltså, det ska man göra analysen, vilket är ju ett hantverk. Ja. Sen ska du ha modet att köpa. Så att analysen kan ju peka på att Tesla är billigt och sådana. Sen ska du ha modet också göra det.
Ja.
Och sen ska du ha tålamodet att sitta kvar i den. Och den där tredje delen är kanske det svåraste av allt.
Ja.
Att verkligen orka och sitta kvar.
Ja, men särskilt när alla andra så då tycker att liksom, du är dum.
Ja.
Eller inte delar din uppfattning.
Jo, men man får inte heller vara känslomässigt involverad i det. Men det här är ju ett sånt bra företag.
Ja.
Jag älskar det. Man får, kanske inte älskar det, utan
nej, man
bara tycker
man får
att det är
inte
bra.
Liksom.
Nej, man får inte bli
aktien,
förälskad.
Aktien vet ju aldrig att du äger den. Du har ingen relation med aktien.
Va?
Nej, du har
inte det. Jag har en absolut relation med mina. Det är kanske väldigt envägs.
Ja,
ja, nej, men, ja men precis. Men hur skulle ni säga att det är så här, den tekniska kompetensen versus den psykologiska kompetensen? Alltså så här.
Jag tror att man ska säga liksom att investera i aktier, det är som att jobba med en matris. För att du jobbar med massa nyckeltal och sen så tittar du på börsen och sen så tittar du på vad är din egen magkänsla till exempel. Och sen så kokar det ihop till liksom ett investeringsbeslut. Och det är där människan kommer in som kanske då förhoppningsvis än en tid slår maskinen då. Det vill säga att man är den här människan som kan liksom ta in alla besluten, fatta ett rationellt beslut och köpa aktien då till exempel.
Ja.
Nu lyfter vi fram oss som en framgångssaga liksom, men bara liksom förstå det, vi har gjort misstag också, vi har gjort massor med misstag liksom, och det här är ju och då får man ju ta in dem, processera dem, vad gjorde vi för fel, och sen så blir man ju bättre.
Vilket är ett favoritmisstag?
Oj, men den här kenyanska banken var ju ingen höjd andra. den där var ju så dum alltså.
Berätta. Sen har vi nog varit investerade i Argentina också. Och det har vi lärt oss den hårda vägen. Och så här liksom, det känns otroligt surt när man står i det, när det ösregnar. Men sen liksom när man går vidare, då lär man sig för den här misstag. Och det är så man utvecklar sin risk management-modell. Att man helt enkelt fått massa erfarenhet som man då fattar klokare beslut framåt.
Ja.
Så det är ju en lärandeprocess. Vi är betydligt bättre investerare idag än vad vi var för 5 år sedan.
Ja.
Eller 7 år sedan till exempel.
Ja.
Ja, och sen blir det ju sådana här, du har ju både då datan men sen har du ju också de här, eller intervjuerna då. Liksom, det är ju möten, men det är ju egentligen en intervju med management när man träffar ledningen. Och då försöker man ju allt från att man försöker få en känsla. Sen det är viktigt att försöka träffa dem flera gånger. Och sen så märker man ju om helt plötsligt håller inte historien eller de börjar prata om någonting annat. Och jag brukar säga att det är ju viktigt vad de pratar om. Sen är det ju väldigt viktigt vad de inte pratar om.
Ja.
Vad är det inte de vill belysa liksom, och så vidare. Så att, Och där är det, och det blir ju en konst liksom. Du har hårddatan, sen blir det en konst. Med, man besöker ett huvudkontor, liksom, besökte ett svenskt industriföretag för många år sedan och kommer in i huvudkontoret. Och det var så deprimerande. Liksom. Hela byggnaden, allting var deprimerande. Och sen så 2 timmar senare kan man vara hos ett annat industriföretag och liksom man bara känner hur energin bara flödar. Och det är ju liksom en känsla där. Okej, de värderingarna är hyfsat samma, men det här känns ju bättre.
Ja.
Så att där är det här. Det är ju väldigt trevligt. Så nästa vecka ska vi till USA, hoppa runt mellan Florida till New York och North Carolina. Och det ska bli så skoj att bara komma ut och liksom prata
med. Jag tänkte på det, att ni har träffat så många bolag, att det måste vara så att man kan se vilka som är där det är liksom bra energi och människor vill jobba och det. Och där det inte är det. Men har det varit så någon gång att det har varit deprimerande? Men det har ändå liksom...
Kursen har ändå funkat. Ja, det har det varit.
Ja. Man kan väl säga så att vi besökte ju Sika i Schweiz denna veckan. Och när man kommer dit och sen så ser man det här 100-tals miljarder i market cap. Är de i det här lilla huset? Mm. Och det var ju ingen, alltså, var inget fantastiskt hus. Inget fantastiskt huvudkontor. Men det är ju lite av det här Sika då. Va? Utan de har ju massa fabriker ute i världen istället. Som man kanske hellre skulle åka och titta på då. Men, men det är svårt att dra några slutsatser från det där, kan jag säga det.
Men jag tänker, om jag hoppar tillbaka till det där, så brukar jag ju säga så här att ibland att skulle ni hålla med om att marknaden är effektiv eller ineffektiv på det? Alltså, får ni reda på när ni är ute på företagen eller de här företagsbesöken saker som är så här, ja gud, detta hade vi inte listat ut om vi bara hade suttit framför en Bloomberg-terminal? Eller liksom att...
Ja, jag brukar säga, min pappa brukar säga, liksom, titta alltid på skorna när du bedömer människor. Liksom. Är de putsade? Nu är han från liksom, en annan generation. Där det var liksom, men du kan ju läsa en människa på... En människa skickar ut massor med signaler. Hur den klär sig, hur han pratar, hur han eller hon har läst för skola och så vidare. Ett företag skickar ju också ut massor med signaler. Enklaste analysen är resultat och balansräkning. Och jag har en rolig grej jag brukar göra ibland med när folk kommer och besöker oss. Att jag delar ut en resultat och balansräkning för 2 olika företag. Och så står det inte namnet. Och bara genom att titta på resultaträkning och balansräkning så kan du se sådana enorma skillnader i kvaliteten på företaget. Fastän de är i samma industri. Så att på alla sätt och vis så i finansiellt så får du ju massor med liksom data från företaget. Sen så får du ju ännu mer att läsa årsredovisning och så vidare. Och sen också klart då när man besöker huvudkontoret eller träffar ledningen då. Är vdn speedad? Är han uppe i varv eller är han lugn? Liksom, har han själv köpt aktier eller inte köpt aktier? Företag, det vräks ju signaler. Vårt jobb är ju liksom, man kallar det för mosaikteorin då. Att man tar olika delar och så sätter man ihop det. Och varje del för sig är en liten pusselbit. Men tillsammans så får du ett väldigt tydligt ja eller nej.
Mm.
Och du letar ju efter den bilden där musiken är helt fantastisk. Och det finns ju alltid någon del som inte är 100 liksom. Och det kan ju vara för att du uppfattar den fel. Men du letar efter de där solklara vinnarna liksom. Och är det då en konstig musik där det både bra och dåligt. Men bara gå vidare då. Tills man hittar det där bolaget som är fantastiskt.
Och sen är det kul att ha möten där man märker då liksom att man har en positiv förväntansbild på det här företaget. Och sen så hör man att vdn undersäljer då, va, så att han vill hålla ner förväntningen. Och då tänker man, jäklar, det här kan gå. För att man vet att de levererar alltid liksom bättre än vad de har prognostiserat. Sånt är jättehärligt.
Amerikanska företag är ju väldigt mycket då.
Så det är rätt mycket hur de guidar då, liksom, vad de har för historik, hur de guidar. De här guidar alltid lågt, eller de här liksom tar alltid i liksom, så de smäller och missar förväntningarna. Då.
Ja. Vad är det konstigaste som har hänt på ett företagsbesök?
Ja, det här är jättemånga år sedan, men jag hade ett möte med en irländskt byggföretag en gång. Så jag hade precis varit i Irland och fått liksom signaler. Det här var ju 2008 då, började februari 2008. Och jag hade varit i Irland och... Det var några massa tandläkare som hade lämnat sina jobb, sagt upp sig som tandläkare, och de skulle ge sig in i husmarknaden och köpa hus och renovera hus och så vidare.
Nej, det var
en sån våg. Ja, det var en våg. Och jag reflekterade att det här måste vara liksom, nu är det över, liksom, nu är det piken av alla spik. Och sen så kommer det här byggföretaget då med en väldigt, ganska dålig rapport. Men i slutrapporten säger, men allting är ändå bra. Och sen så kommer vdn till mig då den morgonen, det är 9:00. Och jag har träffat honom tidigare, så jag häller upp en kopp kaffe. Och så frågar jag, min första fråga brukar vara house business. För att det är en öppen fråga.
Ja.
Och då guidar hon inte in honom. Och han stirrar ner kaffet och han är helt tyst. It's good, it's good. Business is very good. Och jag bara, nej! Nej, liksom, det känns inte som det. Liksom. Ja. Det var ju liksom ingen konkret fakta, men liksom, han hade en helt annan typ. Alltså. Och så, ja, det var den dagen som vi lämnade den irländska husmakaren. det är sådana möten som sitter i. Så att jag brukar ofta servera en kopp kaffe fortfarande. När
någon kommer, liksom. Vad hände där då med den irländska husmarknaden?
Ja, den total kollapsade, gick ner 90%. Det här företaget gick konkurs 6 månader senare.
Ja.
Så att, men det var en massa tandläkare som hade...
Ja, precis. Tandläkarna gick nog också. Det är ett hemskt att tänka. Liksom, alla de tandläkarna, det var 20 stycken som
hade sagt upp. Sparat kapital.
Och sen som är belåning då. Ja. Så de gick förmodligen personer i konkurs allihop.
Ja, gud vad hemskt. Men jag tänker också så här, för det var ju också så här ganska hög värdering på marknaden. Och det har fått en hel del frågor sen från Anton Lagerholm. Hur ser ni liksom så här generellt på värdering på marknaden? Att, ja men där är till exempel så här, han tog så här elbilsproducenter, vad han tyckte så här, börjar bli absurd. Rivian är nog det sjukaste exemplet. Ni behöver kanske inte uttala om Rivian, men så här.
Jag
såg den faktiskt för några veckor sedan i USA, Rivian. Den
bilen?
Är jättecool, ja.
Ja.
Live, jag tog lite på den.
Ja.
Det är ju en pickup truck och jag förstår att den kommer att slå i USA. Ja. De älskar de här bilarna, men, men alla vet ju att det är otroligt hypat det här med elbilarna, men... Om man ska liksom prata lite om marknaden, det är klart att låg ränta har varit bränsle för marknaden som gjort att aktier har gått upp. Och aktiemarknaden är ju känsliga för förändringar liksom i långräntan. Och då, när jag pratar ränta så är det framförallt amerikansk 10-årig ränta vi pratar om. För det är ingen som tittar på en svensk handlare eller något sånt här. Men det är klart att det har ju byggt in en viss känslighet, men det andra sidan det som har gjort att det har gått väldigt, väldigt bra.
Men tar ni hänsyn till det, för det upplever jag så att min största insikt och tror de senaste 2 åren är att jag, när jag tittar på case, så har jag totalt missbedömt eller nedvärderat faktorn, så här, hur kommer marknaden ta,
liksom, människor alltså.
Ja, hur kommer människorna titta på det här företaget? Vi skojade om det innan podden här, att jag till exempel tittar, om vi tar Tesla, för jag har haft det uppe många exempel, att jag tittar på Tesla och tycker så här, men de är duktiga, fin biltillverkare, men priset är helt åt skogen.
Liksom. Aktien.
Ah, ja, precis. Ja, men priset på aktien är helt åt skogen. Men tar ni hänsyn till liksom, exempel, okej, men detta är en aktie där detta skulle bli en story stock, eller detta kan bli en hypad aktie, eller är ni så här, nej, vi tar detta för vi vill köpa på låg skuldsättning, på hög omsättningstillväxt, hög vinsttillväxt. Har ni marknadens syn som en faktor?
Jag kan bara ge mitt svar, för att vi har nog 2 olika svar här. Så kan
det vara roligt.
Nej, men det är egentligen att jag kan säga att om jag tittar tillbaka på min egen backspegel så skulle jag ha varit mycket mer aggressivare och trott mycket mer på min egen analys, för att när man sitter och räknar på det här så har jag varit alldeles för konservativ. Så att jag har gjort det misstaget du pratar om. Det vill säga att man skulle öst på mer och man skulle köpa det där företaget. Så att man skulle kunna skriva en hel bok om det där. Men det kan vara din
men
nästa
vänta,
bok. Jag har varit alldeles för konservativ med mina egna liksom estimat. Jag har liksom varit, har jag nog rätt här, okej. Okay. Nej, men jag sätter det här, jag tror att detta, då har jag liksom hängslen och livren. Men sen så har marknaden liksom lagt upp det mycket högre, så att aktierna har gått som tusan då.
Ja.
Så att man skulle helt enkelt vräkt på mer.
Ja. Vad tänker du, Andreas?
Ja, men du har en poäng. Alltså, det finns ju, långsiktigt så är ju, liksom, är ju företagets vinster, det är ju det som driver aktierna uppåt. Och det är ju ganska enkelt egentligen att säga, ge oss en aktie kan vi, och säger man vad vinsten är om 5 år, så ska jag säga det, vad aktiekursen är. Liksom. Ja. Sen så är det ju i korta perspektivet, de här 12-månaders perspektivet, så finns det ju marknad också. Är marknaden het, är den inte het, vad är den gillar? Och börsen gillar ju enkla historier.
Mm.
Ju enklare ju bättre. Liksom. För att då kan du förklara, då blir det en snackis. Liksom. Ta ett komplext konglomerat som General Electric.
Det är liksom det är inte så sexigt.
Nej, det är inte så många som twittrar om det liksom. Okej, vi ska splittas upp och hur går den divisionen? Det är väldigt komplext liksom. Så att börsen älskar ju enkla historier.
Ja.
Och det gäller ju liksom att ha den aspekten. Den är ju ganska svår. Vi försöker vara rätt i det långa perspektivet liksom. Vad är den långa bilden? Men visst,
men kan man säga, var det inte Ben Graham som sa så att ja, men på kort sikt är börsen en popularitetstävling på lång sikt är den en vägvåg?
Precis.
Och ni är så här, vi satsar på vågen.
Vi är bara i vinsterna liksom om fem år. Men absolut, sen den här populariteten då, ibland är de då väldigt impopulära och väldigt populära, men den kan man ju utnyttja då genom vikterna då. Så att säga att man, vi tar en långsiktig position, vi tar Microsoft eller Sika. Och sen vid tillfällen så är ju aktien impopulär eller extra populär, och då kan man ju antingen köpa eller sälja lite grann och utnyttja det här lite grann. Så att, men det är svårt. Jag tycker vår edge, alltså det vi liksom...
är med på vågen.
Ja, var är vinsten om 4-5 år?
Ja, liksom? Det andra är så svårt att veta vilka är de där enkla historierna. Och,
ja. Och det känns ju liksom så att ta emot själv. Att bara säga, nej men världen är mer komplex.
Jag är också en sån som gillar sådana enkla historier. Och då, i och med att jag går igång på det, så kan jag också känna in ibland så när det kommer någonting, som Tesla då till exempel. Detta kommer gå jättebra, och så kan jag inte säga varför, men
jag
det är
bara storyn.
Är det enkelt beslut här?
Men, det är för att du gillar produkten.
Ja, men jag gillar produkten, men det är också det där att det kommer en sån där störtvåg av någon teknologi som man tänker så, det här kommer, man vet inte vart det kan ta vägen, det kan bli hur bra som helst. Ja. Och då är jag en sån där liten dum som sitter där.
Nej, du är inte dum, du är smart.
Nej, men det är bara... Det är så, man känner hur simpelt det är i hjärnan. Liksom. Men förstår du vad jag menar?
Ja. Mm. Får jag ta en sån här lite... Detta kanske kommer att låta så här skitdrygt. Men jag tänker så här, vi är ändå så här generation... Det är en generation som är yngre än oss som är på börsen. Eller kanske till och med två. Och så här, ibland så kan jag få så här... Jan, så här, du vet, du pratar om dina fonder och så här, det finns ju de här aktierna, och så hör man liksom, du vet, någon som liksom bara, ja men du vet, haft flyt i min värld, och jag upplever så här som att det blir fördummat, att så här, jag har ändå gjort detta i 25 år, man har ändå gått på sina miner. Råkar ni också ut för dem att det kommer en sån här 20-åring och ska berätta för er, alltså vad håller ni på med, ni skulle haft de här aktierna istället?
Absolut, men det vi säger då är, vilka aktier har du, och sen skriver jag ner dem och sen gör jag analys på dem, för att han kan ha en bra idé. Ja. Så att det är ju det man måste hela tiden liksom utvärdera, och det kommer ju nya sektorer. Det är ju det som är roligt liksom. Ja. Nu är spelindustrin, det är nu en helt ny...
Och inte blanda in sitt ego. Det är ju egot som kommer och säger så, vad fan vet du, du ja, var 20.
Ja, men
det är ju som Andrea säger, det kanske är så att människan har...
Man kan säga att det här jobbet att jobba som förvaltare då, det motverkar en grej som kan hända när man blir äldre, det vill säga att man liksom vet hur saker ska lägga till, för att när man jobbar som förvaltare måste man alltid vara öppen för nya idéer.
Ja.
Så om den här tjuren kommer med någon idé, köp den här aktien. Okej, jag ska titta på en bra idé, tack. Ja. För att liksom, man vet aldrig, det kan vara en superidé.
Gud, men jag känner mig både gammal och dum i huvudet.
Jag har bara ett stort ego, Jan. Tona ner det.
Ja, men jag älskar det ni säger, för ni hade ju också så här med, hade ni inte en tävling med unga aktiesparare?
Precis, så nu tänkte jag, det här är ju liksom, det är ju inte...
Berätta.
Ja, vi gjorde en tävling för... Man har olika passioner. En passion, jag har alltid velat vara lärare. Ja. Hade jag inte gjort det här så är jag nog gärna vara.
Det är därför du har tweedkavaj.
Jag brukar ju driva om det. Liksom, att en tweedkavaj på Lunds universitet är det liksom... Kan jag kanske hamna där ändå?
Ja.
Forskare och sådär. Det är varit jätteskoj. Men hur som helst. Så att vi stöder olika saker i Globalfonden. Alltså vårt företag då, vi stöder Barncancerfonden och massa andra grejer. Men en sak som vi också ville göra var då... Att göra en tävling för unga aktiesparare, en analystävling. Så inte en aktietävling, vilken aktie går bäst på 3 månader, utan en analystävling. Så att vi gav 10 000 kronor till de 3 bästa bidragen och fick in 35 bidrag. Och det som var roligt med det då är att det var ju 35 aktieidéer också.
Ja.
Det var väl bara en av dem som vi själva hade. Liksom. Så det är 34 helt nya aktieidéer. Mm. Det utnyttjar man ju såklart. Ja. Jag läste med stort intresse genom alla. Allt om, det var ett polskt företag, ett företag från Texas med avfallshantering och massor med jättespännande idéer. Så att vi tar emot alla idéer från vem som helst. Liksom.
Ja, det där var ju faktiskt jätteroligt, för att jag började faktiskt med Freja. Ja. Vi började på en analys.
Du ville vara med?
Ja, nej, inte jag, Freja.
Okej,
hur gammal är hon? Ville vara med, men hon är 10.
Hon är 10. Ja. Men det var roligt, vi skickade aldrig in. Men det var ändå roligt, för att vi började ändå titta på Disney. Då hade vi precis köpt Disney Plus. Och det var ju liksom så här, för oss var det liksom ett fantastiskt samtal. Ja. Sen insåg jag så här, 10 år var lite för lite. Liksom.
Ja,
det
var ju ganska 16 och sånt där.
Ja, men precis.
Ni gillar ju såna fröna som kan växa till träd. Mm.
Ja, nej, exakt. Jag tänker att vi tar en fråga här också från Erik. Ska du ta den, Karin?
Erik Dahlén undrar, med tanke på att de
Att ni är aktiva.
Att ni är aktiva. Ja. Så undrar jag hur ni viktar de olika sätten att tänka inför ett köp. A. Teknisk analys. B. Fundamental analys. Och C. Kvalitativ analys. Använder ni en eller flera metoder och vilken lägger ni mest tyngd på?
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, oh, det var hela analysprocessen där, jag säga.
Ja, men kan vi göra det enkla? Vi använder inte teknisk analys.
Ja.
Sen säger jag inte att det inte finns information i teknisk analys. En aktie på all time high så har alla tjänat pengar i aktien. Det vill säga folk är ganska sugna på, kommer förmodligen köpa ännu mer, är den på all time low och så, liksom, och så vidare. Och det finns RSI och så vidare. Det finns information i teknisk analys. Men det är inte någon metod vi använder.
Ja, man kan ju säga om en aktie är översåld eller överköpt till exempel. Det är ju ett ganska bra. Vi brukar ju ofta, eller vi tittar ju alltid på värderingen då när vi går in och köper bolag. Om vi ska ha en full vikt, en halv vikt eller någon annan vikt då.
Mm.
Men tekniskt, när vi fattat 5 år investeringsbeslut med våra andelsägares pengar, så är det inte baserat på att det ser ut som en kamel på en puckel. Liksom, och sen ska, nej, utan det är ju fundamental analys. Ja. Sen kommer ju det kvalitativa in då. Och det tycker jag är en del av den fundamentala analysen, att vara ute och besöka företagen.
Mm.
Köpa företagsprodukter är ju nästan det bästa sättet att lära känna ett företag, är ju att gå och köpa deras produkter och själv utvärdera dem.
Ja.
Mm. Och sen är det också när du går igenom en årsredovisning och tittar på siffrorna, så är du intresserad av att veta hur kom de här siffrorna till och hur kan de upprepa den här succén och så vidare. Och då är det här bolagsmötet otroligt viktigt, att liksom se, liksom, är vdn konfident, liksom, är han väldigt liksom trygg i det han säger och så vidare. För det är det mötet går ut på, att söka liksom, bekräftelse i vad du läser.
Ja. Mm. Har ni sådana här på kontoret? Du vet, man får alltid så här, du vet, man har alltid det där skåpet med grejer man har samlat på sig som man inte har slängt. Alltså typ så här produkter, har ni så här cementpåse från byggföretag?
Nej, vi har rätt många produkter. Vi har ett skåp.
Alla har
cementpåsarna, de var väldigt tunga.
Gympadojor har vi haft till exempel.
Ja.
Parfym.
Ja.
Sika. Sikast tuber, ja.
Ja, jag tänker, där finns ju ett uttryck som jag gillar jättemycket, så här, well bought is half sold, eller make your money on the buy. Alltså, om ni hittar det här bra företaget, liksom så här, är ni så här, ja men då köper vi det ändå 5 år. Eller är det så här, nej men okej, nu har vi detta på vår bevakningslista och nu kan vi sitta och vänta 1 år tills det kommer ett bra köpläge. Alltså hur tänker ni där?
Alltså vi har väl egentligen både och, skulle jag säga. Liksom, jag har några företag på min lista som jag skulle vilja äga, men som jag tycker är alldeles för dyra. Det är det vi har pratat om lite tidigare här idag. Och sen är det företag som vi har ett nytt innehav som heter S&P Global, som vi gick in med full vikt direkt för att vi bara älskar företaget och affärsidén, och vi tänker att det är så hett nu så det här företaget kommer bara liksom och gå vidare, och trots att vi har köpte det i månaden här så har vi redan tjänat pengar på det.
Mm.
Så uppenbarligen är det fler som tycker som vi.
Bra. Jag tänker också, som jag varit inne på innan, ni sen typ 2 år tillbaka så har ni börjat skriva både på er blogg koeli.se/global, och ni har liksom ett nyhetsbrev där inte bara är den här listan med vilka företag som ni har. Jag tror ni är typ ensamma om det där i form att ge ut hela listan.
Jag kan inte besvara.
Nej, det kan ni inte besvara. Säga, men
jag tycker det är skoj i alla fall.
Det är roligt att
göra. Vi gillar ju liksom att folk ska kunna se vad de äger, vara stolta, känna. Mm. Och jag kan säga det att när vi har då rekryterat våra liksom, produktspecialister så tycker de det är jätteskojigt att de får vara med så mycket och, i möten och att vi delar med oss så mycket information. För att vi vill ju att de ska liksom vara i ett av det här. Mm. Då ska det bli ett med fonden, för då gör man det bästa jobbet.
Ja, men precis. Och där, nu tänkte jag göra en sån där grej som jag själv hatar. Det är så här, ja men du skrev för x månader sedan, och så ska man liksom stå till svars för någonting man skrev. Men,
tagit ur sitt sammanhang.
Ja, tagit ur sitt sammanhang. Men Andreas, du skrev där en artikel som heter så här, aktier är som tåg, man kan stiga på och stiga av flera gånger. Ja. Och jag tror det var exemplet av BAM, men kan du inte, vad tänker du med det resonemanget?
Om jag börjar med att aktieidéer är som tåg också. Ibland kommer det inga, och ibland kommer det väldigt många. Det är som SJ-tåg. Sen så är ju aktier precis som tåg, man kan stiga på och stiga av. Men det menar jag då, liksom, framförallt då på de här special situations-aktierna. Som JM, så JM-aktien svänger upp och ner liksom, ganska oförtjänt, för att det är i botten en väldigt, väldigt solid liksom, affärsmodell som genererar väldigt starka vinster hela tiden. Men aktien svänger väldigt mycket upp och ner. Och det här kan du ju utnyttja då. Ju. Ibland så går du in och köper JM, vi köpte det under bokfört värde, sålde 8 veckor senare. Och sen så hoppar du av den igen. Och sen så kan du bara vänta, för vi vet att nästa kris, corona, eller vad, jag vet inte vad nästa är, om det är covid-22 liksom, eller vem vet vad det är. Då kommer aktien att haverera igen och då kan du gå in igen. Och det här är ju någonting som är, jag tycker det är väldigt roligt, för att du lär dig ett företag, du har möte med dem år ut och år in liksom, och sen så bara väntar du och väntar och väntar tills det rätta tillfället kommer. Och, det är ju, och sen ska du återanvända det, så vi har ju flera aktier som vi liksom har köpt, sålt ett år och sen så väntar vi 4 år och så går vi in igen liksom. Och det är väldigt, du återanvänder bara kunskapen liksom.
Ja. Är inte det också ganska skönt, så här, för att jag kan ju uppleva så när jag var nyinvesterad att det var väldigt mycket så här FOMO. Nu har tåget gått, nu är det kört. Och sen bara tänker så här, nej men det kommer komma tillbaka till stationen.
Ja, SJ-tågen gör
de flesta tågen.
Nej, men det är så smart också att återanvända liksom sin kunskap och bara hänga med i företagets utveckling, och sen hoppar man på och så hoppar man av.
Men jag kan väl lägga till, då är det framförallt företag som är i cykliska branscher, där liksom omsättningen i företaget går upp och ner. Det är då det är lättast att göra de här typen av affärer. För att om du tar Microsoft eller Mastercard, där, liksom, där hittar man inte de där tillfällena att hoppa in, utan det är mer när man har de här stora korrektionerna som vi hade i mars 2020 till exempel. Mm. Annars så tuffar de bara på.
Mm. En annan sån här grej som ni skrev var så här, jag tror att detta var du, Henrik.
Aha, okay.
Eller jag vet inte, men nu ska jag säga, man bör komma ihåg att börsen alltid är orolig för något i det korta perspektivet, men att det är företagets vinster som är drivande i det längre.
Mm.
Vill du säga någonting mer om det?
Ja, men det är egentligen det vi har pratat om här idag, att det är vinstutvecklingen som driver aktiekursen uppåt, och om man tittar liksom på, ta något företag som är stabilt, vi tar till exempel Apple till exempel. Oavsett om det är bra eller dåligt så behöver vi ha vår telefon. Man kommer köpa en telefon oavsett hur börsen står. Så att många gånger så svänger ju inte omsättningen som aktiekursen gör. Och det är ju det man kan utnyttja.
Ja. Men köper ni någon gång bolag som inte liksom är, som går med vinst?
Det kan vi göra. Vi har ju varit med på 2 stycken IPO här. Och,
ja. Truecaller tror jag var den ena.
Truecaller och Acast är den andra. Och de här företagen, skulle de liksom stanna upp med allting de har, så skulle de tjäna pengar. Men i och med att de växer så använder de ju kapital för att växa, och då visar man inte vinst, utan då investerar man hela tiden då i R&D och CapEx. Och därför visar inte företagen vinst. Men de växer i omsättning.
Mm.
Det är ju det viktiga då. Men det är det. Ja.
Jag tror Truecaller är ju, har precis blivit lönsamt liksom.
Mm. Ja. Mm. Där var faktiskt en fråga från Apex. Han var så här: jag är en väldigt nöjd andelsägare, så börjar med att tacka dem för det fina arbetet. Och sen kommer frågan här, hur kommer det sig att ni investerade i Acast? Jag har svårt att se denna investering. Ja, så jag tänkte ju med att Acast kommer upp nu.
Ja, men ja, men det är jättespännande. Så vi har ju 2 stycken sådana små svenska tech-investeringar. En var Truecaller då, 1% sätter vi i fonden den, och 1% Acast. Och tanken är att vi tror att båda två kan vara 4-5 gånger högre. Vad är då liksom analysen när vi köpte dem? Truecaller har ju dubblerats Och Acast är vi ner 25-30% på, men företaget levererar. Och i Acast fall då så är det, dels tycker jag, vi tror på produkten, vi tror poddar är någonting som är väldigt stort. Mm. Ja. Och vi tror att det kommer att bli globalt stort och det har ju en enorm tillväxt. Och det andra är ju då att vi tror att det kommer komma mer och mer marknadsföring, alltså försäljning, marknadsföring genom och reklam genom de här poddarna då. Jag tycker det är väldigt intimt när man lyssnar på en podd. Man hör rösten, man är väldigt nära. Därför tror jag att reklam genom poddar kommer att bli väldigt, väldigt stort. Och det, jag tror man är beredd att betala rätt mycket för det. Och det är precis det som händer nu då. Så Acast är ju då, om man då tittar på de olika segmenten, så är de redan lönsamma. Men sen då på huvudkontoret som Henrik var inne på, så väl vräker de ju in pengar i R&D. Men det är ju också det som bygger framtiden. Mm. Så att 4 miljarder kostar företaget, 1 miljard i kassa, alltså plus minus, så är 3 miljarder för världens största poddinfrastruktur. Ja. Jag tycker det är väldigt billigt faktiskt.
Men, för det är mycket så att man är i sin egen lilla västerländska bubbla. Och du pratar att de agerar globalt. Liksom. Men det finns alltså marknader som, där det inte finns poddar. Och jag förstår att det är en fråga, men det var ett ljus som gick upp för mig nu när du pratade om det.
Det finns poddar och allt såklart, men däremot så är de en distributör, så de distribuerar ju till Apple, till Spotify och så vidare. Och, så här. Och de är ju spindeln i nätet då, och de har ju tagit en position där. Och om till exempel Acast tjänar pengar på reklam, så delar de inte med sig den till distributören, utan det tar de själva. Mm. Så det är ganska fint.
Så enkelt då så är det som... Det läggs ner över 30 miljarder dollar på reklam till radio. Mm. Och kan då poddar få så att den 30 blir 27 och poddarna tar 3-4 liksom, så kommer det här.
Ja, och sen vi som har en podd, vi betalar ju till dem.
Ja.
Så att,
nej, men, tack så mycket.
För det är återigen så här.
Och vi äger det själva.
Ja, men det är lite som jag sa innan, att många av de här bolag som ni äger i fonden, eller då som vi äger då indirekt, är ju bolag som man betalar till själv.
Ja, det är och,
men jag tycker det är roligt. Men brukar man annars inte säga också att det är en skillnad på ett företagsprodukt och aktien? Alltså att det är ingen generell regel att så här, bara gillar du produkten, betalar till dem, att du alltid ska äga aktien. Alltså förstår ni vad jag menar?
Men det, så enkelt är det. Liksom, vi brukar ju säga att fokusera på produkten, men det betyder ju också att liksom, det finns ju massor med produkter som du köper där företaget inte är lönsamt. Liksom. Ja. Uber och taxiresor har ju företaget har ju förlorat pengar fram till nyligen liksom och så vidare. Då. Så att bara för att jag gillar att åka Uber så behöver jag inte köpa aktien. Liksom. Men och sen är det ju vissa som Apples telefoner är ju extremt lönsamma, medan Samsung har inte tjänat så mycket pengar på dem historiskt. Så att det är lite mer komplext än så. Det är det.
Ja.
Men det vi gillar med fonden är att varje person som lyssnar på den här fonden i snitt, jag överdriver lite grann, men en tredjedel av alla våra företag kommer de i kontakt med varje vardag och betalar för. Ja. Och vi får det kassaflödet där ju, som andesägare.
Ja.
Och det är också illa då med att ta den här liksom teknologiexponeringen som vi har där. Vi kan blanda då Truecaller med Apple och Microsoft. Och det är ju det att vi är där i de här aktierna för att de tjänar pengar och växer.
Mm.
Sen börsleken spelar egentligen ingen roll, utan det som är gemensamt är vinsttillväxten.
Mm. Sen jag tänker om vi ska ta en, vill du läsa här? Det är också från er förvaltare. Jag tror detta är från oktober, nyhetsbrevet.
Det här är ett citat då.
Ja.
Det råder inga tvivel om att det finns en stark resursbrist i världen inom många sektorer. Men över kommande kvartal kommer många av flaskhalsarna att lösa sig.
Vad tänker ni kring det?
Ja, nej, men det värsta är över, verkar det som. Det har ju varit enorm... alltså corona ställde ju... Jag tror vi har själva underskattat vad corona betydde. Och både på lång sikt och kort sikt. Men om man tittar på i västvärlden då, så har det ju skapat enorma flaskhalsar i hela supply chains. Allt från halvledare till... är ju nästan allt från trä till väldigt många flaskor. De börjar lösa sig. Vi hör det varje vecka nu från företagen. Det blir bättre och bättre. Vi har gjort massor med möten de sista veckorna med svenska företag och alla säger det blir lite bättre hela tiden. Tittar du på den delen av världen som inte varit så mycket corona exponerad då. Kina hanterar det ju liksom annorlunda och så vidare. Där har du ju inte samma supply chains problem och du har ju heller ingen några större inflationssiffror liksom, utan det har ju varit väldigt mycket i västvärlden. Den stora utmaningen vi har när det gäller inflation, det är ju USA. USA är ju ett land som har alltid varit beroende av arbetskraftsinvandring. Och de har ju mer eller mindre stängt sina gränser nu. Det börjar bli många år nu. Först var det Trump liksom, och som stängde till rätt kraftigt. Och nu har det ju varit helt stängt. Och det, i och med att landets ekonomi växer så mycket så måste de ha inflöde av arbetskraft. Och det har de inte haft och därför går ju lönerna, de går ju, flyger rakt uppåt.
Ja.
Jag har också exempel här med logistik. För man tänker sig att Kina var ju bland de första som var ut ur coronakrisen. Och då producerar de varor och sen så skickar de över Stilla havet till USA. De är nedstängt. Köper inga varor. Och där häftigt blir det ju köer i hamnarna då för att de blev inte av med containerna. För att normalt sett ska ju containerna lastas av så ska de skeppas tillbaks. Och på det viset så har man det här flödet då va. Men i och med att allting, det var fart på ett ställe och det var stopp på ett ställe så blev det kö. För man kom inte in.
Mm.
Och det är klart att när ekonomin kommer igång och allting löser sig och vi kommer till bukt med det här så kommer liksom det här och sakta men säkert att komma igång igen. Men det tar lite tid. Men det är ett övergående problem.
Mm.
Och det är samma sak det här med arbetskraft. Vi tror också att det är ett övergående problem. Men vi ser ju lite inflation. Vi har ju läst att vissa företag faktiskt höjer priserna för att deras inputpris har blivit högre.
Mm.
Och det är ju en styrka med ett företag som faktiskt också kan höja sina priser och fortsätta sälja. För det betyder att man säljer någonting bra.
Mm. Men sen har ni farhågor kring inflationen? Alltså som är så här...
Jag har aldrig tappat en natt sömn på grund av inflation.
Nej.
Men det är viktigt att förstå. Liksom, jag skjuter lite grann från höften här. Men det är någonting så här att i slutet på runt maj för detta året så fanns det ungefär 20 triljoner dollar i USA i penningmängden då. Och någon gång här i oktober, november så var vi på 21. Så jag skjuter lite grann från höften. Men ungefär 5% mer dollar i världen på 5 månader. Det trycks fruktansvärt mycket pengar. Och det betyder ju att du som sparar, om du sitter med kontanter så har du liksom tappat de 5% på 5 månader. Så pengar urholkas varje minut just nu. Liksom. Och därför är det så skönt, tycker vi har ett samhällsansvar i vår fond. Ju. Vi tar andelsägarnas pengar och investerar i företag som kan höja sina priser så att du får någon sorts kompensation för det här. Ju. Mm. Och sen så får du tillväxt också. Men det är ju jätteviktigt att man har det i tanken.
Mm. Och sen verkar det ju som att om man tar räntemarknaden då, där man handlar obligationer, de verkar ju inte tro på att det blir en väldigt stor inflation. För att jag kollade in i Stakit så hade vi 1,44 på en amerikansk 10-årig ränta. Svenska räntan var 0,11%. Och sen så har vi då, sista inflationssiffran hittade Bloomberg på USA, den var 6,2%. I Sverige så var det 2,8%. Och ni förstår liksom att om de här siffrorna var liksom sanna, så skulle tioårsräntan varit mer än 0,1% i Sverige och den hade varit högre än 1,5% i USA. Mm. Så det finns liksom en skevhet här. Så att marknaden verkar inte tro på den här inflationen.
Och om vi säger att vi skulle se ett inflationsscenario så är det alltid så mycket diskussion. Så här, vad är bästa liksom, tillgångsklassen att äga? Hur ser ni? Har ni någon liksom...
Ja, men det är klart att företag som höjer sina priser efter inflationen, det är ju det man ska ha. Alltså aktier har ju varit väldigt bra i en inflationsmiljö.
Mm. Ja, vi är helt överens.
Och sen är det ju liksom att kortsiktigt sett så kan ju aktiemarknaden må lite dåligt om 10-årsräntan sticker upp ganska kraftigt i och med att i de här diskonterade kassaflödesmodellerna så är ju en parameter som heter räntan där.
Mm.
Kalkylräntan och om den stiger då går ju kursen ner helt enkelt. Då går ju värdet på företaget ner.
Mm.
Och det kommer ju kortsiktigt påverka aktiemarknaden. Men det långa loppet så är det de företag som kan höja priserna och de är ju ofta börsnoterade.
Ja.
Vi kan ta i början på det här året så var det liksom 10-åringar ska upp och bla. Och liksom, jag vet inte hur många, alla skrev om det här. Och liksom, jag får svårare liksom att ha tålamod. För liksom, ja, okej, men det är, jag vet inte längre hur jag ska hantera. För att Nvidia är väl upp 140% och det är väl alla moders tech-aktien är upp 140% och sen kvartalet så växte ju omsättningen var 50-60%.
Mm.
Så liksom, så jag ska sälja Nvidia för att 10-åringen ska upp 10 punkter men vinst. Alltså det blir liksom bara väl de här fina företagen och som växer.
Ja, men man gör det enklare för sig. Och sen, alltså, det finns ju jättemånga sådana här roliga studier just på ränteprognoser.
Ja,
för att de är ju alltid så här specifikt datum och du har bara 3 utfall. Oförändrad, upp eller ner.
Ja.
Och det är roligt, jag tror, och då intervjuar de ju alltid så här professorer och du vet så här före detta riksbanksledamöter. Och jag tror att om de bara hade slumpat så skulle de ju ha 33% rätt. Ja. Eller hur? Då hade de ju haft rätt var tredje gång.
Men nu har de alltså inte.
Nej, de har 13% rätt.
Det var jobbigt.
Så, liksom. Så att jag håller ju med. Alltså jag kan ju tycka så här, jag älskar makro utifrån ett allmänbildningsperspektiv, diskussion.
Det är
jättekul att prata om. Men det är helt värdelöst att fatta investeringsbeslut.
Ja,
det är min.
Jag skulle säga att det är omöjligt.
Ja.
Det är en som klarar det, George Soros.
Ja, precis. Ja, precis. Det var väl han som sänkte svenska kronan, var inte det?
Han har sänkt många valutor.
Han har sänkt många. Jag tänkte också så här, sista grej som ni hade också i en så här förvaltarkommentar var så här. En annan stark trend är att vi ser hur fler företag aktivt agerar för att minska miljöförstöring och komma med nya innovativa lösningar. Och jag för mig att ni dessutom släppte någon så här broschyr om ESG.
Om hållbarhet, ja, det stämmer. Nej, men det är ju liksom... Greta har ju, jag tyckte det var väldigt roligt det här med bla 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 liksom. Och ja, man mår ju nästan, alltså på personlig nivå i hjärtat, nästan dåligt att ha med Glasgow liksom. Det är ju bara bla bla bla. Och jag vet inte, jag har nästan gett upp det där med regeringar, men när man tittar på företagen så händer det händer väldigt mycket grejer. Henrik, du brukar ju prata om Amazon och alla deras vindkraftsparker och till datacentern energi. Företagen gör väldigt mycket. Så där är jag är inte så optimistisk på regeringen. Jag vet inte hur mycket de verkligen... Men därmed på företagsnivå så händer det jättemycket häftiga saker. Och vi är ju där också och intervjuar dem och pushar alla våra företag liksom, för att minska sina egna utsläpp, både liksom koldioxid och vatten och så vidare. Det händer, seriöst.
Men det är jättekul, för att detta är ju så här roligt i och med att ni har varit med i 4 år.
Ja.
Och jag kommer ihåg, för att när vi träffades för 4 år så sa han så här, ja, men hållbarhet är viktigt för oss, men det var inte så strukturerat.
Nej.
Så som det är nu.
Nej.
Alltså att ni har så här, men detta är ett konkret exempel, detta är så vi påverkar företagen.
Mm.
Så att jag tror att jag upplever att det händer ju även på vår sida, alltså på kapitalets sida med liksom
på. Nej, men jag tycker att det här med ESG-analysen, det skapar en kul dynamik i aktieanalysen, för att menar, det är så att miljön kan ju faktiskt påverka företaget negativt, och det måste man ju titta på de riskerna. Och sen så, en annan kul grej, det är ju de här ESG-samtalen vi hade faktiskt sett med Nvidia i veckan här och pratade med dem, och de är baserade i Kalifornien, och Nvidia är ju ändå ett väldigt, väldigt stort företag. Så det kändes faktiskt ganska stort att få snacka ESG med dem och gå igenom olika saker med dem. Så att det...
Och vad pratar ni om då? Alltså, vad händer på
ett
sånt samtal?
Alltså det kan ju vara stort och smart, men en sak jag sa så här, att barn idag spelar väldigt mycket datorspel, sitter hemma, borde de inte vara ute och röra sig. Ni är en role model, ni måste ju... Vi kanske borde göra någonting för att hjälpa föräldrarna och skolan och allting, för att se till att barnen har en balans i spelandet.
Ja.
Det är ju kanske inte en fråga de förväntar sig, men den kommer från en svensk då. En annan sak är att vi tycker att vd och ordförande ska vara två helt olika personer. De säger själva att det inte är samma person, men det är lite otydligt tycker jag. Det kan vara en sån sak till exempel. Ja. Och sen så pratar jag om det här med att om du har sett... ett sånt här grafikkort idag, så är det stort som en gammal transistorradio.
Ja, ja.
Och det förbrukar rätt mycket ström. Och vi pratade också om hur man kan liksom ha ny teknologi som kan erbjuda samma spelperformance, men dra mycket mindre energi. Sådana saker.
Ja.
Vad sa de om ungarna då? Hade de något svar på det, eller var det som
nej, men de pratade
att vi tar
att,
detta vidare?
Nej, men jag tycker nog att de svarade ganska bra, för de är aktiva i en förening som liksom, där man då ska... använder de här dataspelarna till någonting annat än att bara liksom spela de här, ja, de olika dataspelarna man kanske dödar eller kör bil, utan det här om att man ska använda dem för utbildning, man använder dem i skolan och faktiskt stötta, så att det finns en förening som, och de har varit med i den här föreningen i 10 år, va? Så att
Jag tänker att vi ska ta 2 tuffa frågor.
Jo.
För att det ska bli liksom så här, ni är ändå så här stamgäster här.
Ja,
när vi pratar om just det här med ESG, då är från Thomas 86. Han var så här, ja, om du vågar skapa lite dålig stämning, så var han så här, ja men AP7 har en svart lista med bolag som de inte har tagit in, och då är det till exempel Renault. Medans Renault var ju inne liksom ett innehav i er fond. Kan ni bara liksom så här, hur gör ni, alltså det är svårt för er att svara på AP7s bedömning, men hur tänker ni?
Så när vi tittar på aktier då, så vi tittar ju, vi har dels för egen analys, men använder vi också oberoende analyser liksom, och ingenting av den har ju indikerat att det är något konstigt med Renault. Så att det skyndar AP-fonden. Det vi gillar med Renault är ju miljö.
Mm.
Så vi, den mest sålda, om du tittar på den mest sålda elbilen i hela Europa de senaste 4-5 åren,
det är
Renault. Ja, det är Renault. Ja. Och Renault lägger ju allt sitt fokus på mot elbilar. Så att det här för oss är ju ett väldigt tydligt case. Sen vet jag att de har haft problem med, precis som Volkswagen hade med, eller de här utsläppsskandalerna och så vidare. Och där är det ju liksom frågetecken och så vidare. Mm. Men ja, alla, det finns fläckar på alla solar. Men företaget har ju en väldigt tydlig miljöfokus på all, så att jag tycker det känns jättespännande. Det är ju en aktie, det är ju en special situation.
Mm.
Så det är ju en aktie som går upp och ner. Den är på någonstans runt PE3 för 2023, och där tycker vi liksom att en företag som är så positionerar sig så mycket mot elbilar och är så framgångsrik inom det ska ju inte handlas på 3 gånger vinsten. Så att, för oss är det, vi får se om vi får rätt och vi kan tjäna pengar till våra andelsägare eller inte.
Mm. Vi har pratat mycket om tid idag, att man ska ha tålamod, och det här är ett företag man måste ha lite tålamod med.
Så här, kort fråga, BIPen, inget långt svar. Nej. Vilket är favoritnyckeltalet? Ni får bara välja ett, kanske två.
Fritt kassaflöde får jag välja ett till.
Ja.
Omsättningstillväxt.
Return on equity. Det visar kvaliteten.
Ja. Mm. Bra. Och sen här frågan från Alec. Jag tycker detta är nästan bästa frågan. Vore intressant att få reda på hur stor del av ett dagliga arbete som går till A, aktiv förvaltning av fonden, resor, alltså företagsbesök, sälja fonden och 3, spexa runt i diverse poddar och se övrigt administrativt käbbel.
Ja, men säg 70% på aktieförvaltning och analys.
Ja.
Och sen är det kanske 25% på resor och försäljning, och sen så 5%
spex och
käbbel. Men spex är väl kanske 10 timmar på ett år.
Ja. Vi gör ju inte så många på det egentligen. Alltså. Vi är hos dig fjärde gången, men annars så är det inte så mycket.
Jag känner mig, vi känner oss hedrade.
Ja, men vi gillar det, Jan.
Men det, jag tycker det är viktigt att man kommunicerar sin historia, och jag hoppas att vi har många andelsägare som lyssnar på det här. Vi tackar för förtroende för förvaltarens kapital. Det är ju också viktigt. Vi gör ju det, till exempel när det var mitt i coronakrisen, så mejlar vi ut ett nyhetsbrev till alla våra, eller sådär, lite kommentarer. Jag tycker det är jätteviktigt att man håller sin andelsägare i handen.
Mm.
För att om man ska göra väldigt bra avkastning över tid, så måste man fortsätta vara investerad. Och därför tycker jag att kommunikation är faktiskt väldigt viktigt. Mm.
Mm. Och där måste jag faktiskt lägga till en grej. För att du som lyssnar på det här, alltså om man har köpt fonden via Avanza eller Nordnet, så får inte ni reda på att man är andelsägare.
Nej.
För att de skickar inte den informationen vidare. Så att man behöver gå till er hemsida då, kaeli.se/global, och trycka så anmäl sig till nyhetsbrevet. Mm. För annars så har ni inte den här kommunikationskanalen till dem. Så att det är superviktigt. Mm. Bra, jag tänkte att vi ska börja runda av, för ni ska ju också iväg träffa företag. Sluta med det är tillräckligt med spex för denna säsongen. Men är det någonting som ni tycker så här, detta har vi missat, eller detta skulle vi lägga till?
Ja, innan jag lämnar ut det, så tycker jag liksom att vi har en enorm passion för det här. Vi tycker det är jättekul fortfarande. Jag har varit på KL i 5 år, Andreas har varit i 7 år, och vi brinner för det här. Jag tycker det är viktigt att man ska tycka sitt jobb är roligt, för att då blir det ofta så bra.
Ja. Mm. Ja, men precis. Vad tänker du?
Jag tänker så här, Jan, att det är väl dags att börja boka in den där middagen nu då.
Jag har ett år till. Jag har ett år till. Men jag ser det svårt att följa ens
för sig. Vad du har för favoritställe, men jag tycker vi kör på ditt ställe.
Var det inte Savoy vi skulle ta?
Det är Savoy.
Ja.
Men liksom, om man bara avslutar med, liksom, om man tittar på vårt, liksom, vi påverkar våra företag och så vidare. Vi försöker göra väldigt mycket gott för världen, men det handlar ju om avkastning över tid. Om man bara tar vår lilla avkastning då, jag tittar på en icke-nämnd fondrobot, senaste 5 åren 100% investerat i aktier, 82%, inte illa.
Nej.
Sen har jag en här från Shareville, Rika Tillsammans kapitalförsäkring.
Aha.
Ja, 5 år, 80,13. Jag vet, du har massa ifs och buts sådär, men det är din avkastning. Och sen sa jag till slut om min egen lilla kapitalförsäkring. Efter första så la jag upp också mig själv på Shareville.
Ja. Och du har 100% i din egen fond.
Du har 8000 följare, jag har 47.
Ja, men du har ändå 47 stycken.
Ja, jag har 47 som har följt att jag inte har gjort någonting på
du får bli lite mer aktiv så du kommer upp i 8000 liksom. Som Jan. Alltså.
Utveckling 5 år, 118%. Och poängen jag vill säga är att om man ska ha fått de där 118%, då måste du vara investerad över hela tiden. Och jag tycker det har varit jättespännande. Både, vi har haft två sättningar nu, liksom små sättningar. Men det var en i augusti-september och sen så har det varit en nu med den här nya covid-varianten då. Och jag tycker det är så härligt att se hur vår andelsägare reagerar. För när det blåser som mest så hade vi inflöden. Mm. Jag tycker det är, jag blev så glad i själen att folk har det förtroendet och också modet att öka på när det blåste. Liksom. Så att ja. Så att uthållighet, tålamod, inte bara från vår sida utan från alla involverade. Mm. Och sen så med middag då, om ett år. Kör in.
Ja, vi är på. Nej, men jag tänker faktiskt, jag ska lägga till en grej till där, att det som jag gillar, för jag tror detta, ni sa detta typ för 4 år sedan, att den som ni egentligen ska hjälpa, det är den där förskolefröken i Hör, där du kommer ifrån.
Hörby.
Det är viktigt. Nej, men att, och att den där avkastningen faktiskt spelar roll. Ja. Mm. Att de där extra procenten spelar roll över tid.
Tack.
Med det så tänkte jag säga ett fantastiskt stort tack för att ni liksom så här, jag vet att ni har massa företagsbesök, ni är mitt mellan resor till både Schweiz och USA, ni var också så här, liksom så här, lite slitna liksom så här, slutet på året, så att jag säger både som Apex skrev här innan, att vi är många som är väldigt nöjda andelsägare, så att tack både för vår egen skull, för vi har placerat pengar hos er, och tack för liksom lyssnarna skulle för det jobbet ni gör, att ni har uthålligheten, att ni tycker att detta är roligt, och sen bjuder vi väl på middag
om ett år. Tusen tack,
och vi passar på att önska en god jul också, för det är rätt snart.
Ja, god jul och gott nytt år.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.